Muskelobalans. När kroppen blir starkare på fel sätt. I detta avsnitt djupdyker vi i ämnet muskelobalans, något som kan påverka både prestation och skadefri träning. Vad innebär det egentligen när vissa muskler tar över och andra blir passiva? Hur kan obalanser leda till smärta, begränsad rörlighet och ökad skaderisk? Välkomna med!
Välkommen till Allt mellan träning och hälsa, podcasten om ett aktivt och hälsosamt liv. Jag heter Andreas Nerve och med mig har jag Niklas Viitala, sakkunnig inom fysisk aktivitet och hälsa. Den här podden från Folkhälsan Utbildning ger dig tips och inspiration för en hållbar livsstil, oavsett om du är nybörjare eller erfaren. Så häng med när vi utforskar allt mellan träning och hälsa. Ja, nu har vi avsnitt 12. Andreas och Nicke, allt mellan träning och hälsa. Och jag tror det är första gången jag någonsin har sagt vårt avsnittsnummer och egentligen vad vår podd heter. Vad tycker du om det, Nicke, som är där på Solvalla?
Ja, det är ju bra att få med in det här också i podden och lyfta fram faktiskt vad podden heter ifall om det har gått förbi någon. Men jag tyckte det var en väldigt fin introduktion av dig idag, Andreas.
Ja, jag gjorde just en introduktion för 30 sekunder tidigare sen och den gick inte så bra. Det är måndag idag. Normalt har vi kört det på fredagar, men vi hade lite bråttom i fredags. Så
nu och kör på måndag, klockan har ändrats just också.
Klockan har ändrats så man är helt säkasin.
No, exakt.
Så det kom lite svårdomar just och jag svär åt mig själv, men nu fick vi igång det här poddavsnittet.
Absolut. Hur har ditt veckoslut och veckan överlag varit? Har det hänt något speciellt eller nya reflektioner?
Ja, jag vet inte. Det har varit ganska en typisk vecka på det sättet. Jag fick lite mindre kilometer den här veckan. Jag har haft en lättare vecka också i mitt eget program och kom upp igen, 45 kilometer sprang jag och tränade lite styrka lite extra denna vecka. Sen var det kul då det här Åsar Vasa, det är en nygrundad förening som startade i fjol tror jag. Så de hade sitt första OCR-event någonsin här nu under veckoslutet vid Kvävlaks lärcenter där de hade byggt en hinderbana in i skolan. Man sprang via klassrummen och i korridorer och så hade de där i jumpasalen så hade de byggt en massa hinder. Och det hade de byggt för barn. Jag var testad i lördags där och häftigt att de har fått igång sånt. Jag var ju gjort på bladet i morse läste jag att de hade gjort en grej om det här eventet och hade varit väldigt lyckat.
Ja, jag kollade, jag läste det också faktiskt. Det är kul att det ordnas sånt. Jag drar ju själv på söndagar föräldrabarngymnastik där jag och min son och min fru alla deltar. Och där har vi också lite sån här lätta hinder. Alltså det är lite balans och att få hoppa på madrass och lite så här hoppa mellan rockringar och små liksom häckar och så här. Och det är roligt att se, det här är alltså 1-4-åringar, men det är roligt att se hur liksom superenkla sån här redskap kan göra som du gör det i någon lite sån här fantasivärld, att liksom hur de går igång på det. Ja, det behöver inte alla gånger heller vara jättespektakulära hinder eller så där, utan jag tycker det är underbart att se just den här rörelseglädjen som kommer just för barn, trots att det inte, ska vi säga, ja, till exempel då det där som de hade ordnat på en mycket, mycket mer avancerad nivå, förstås det är också äldre barn, så det kommer ju mera krav på det viset också, men just för de här yngre, det går med ganska lätta medel att skapa helt roliga sådana hinderbanor för dem och där de får in mycket rörelse, så det är nog alltid kul att se. Vi var där nu i söndags också och barnen var aktiva och glada och önskade flera gånger att få lyssna på bastu-låten.
Coolt. Nej, det finns ju mycket redskap där i förrådet, normalt i jumpasalen. Det finns ju allt möjligt där som man kan ställa ut där i salen och hur lätt som helst ska man bygga en hinderbana oavsett som... Man kan skapa hinder av vad som helst. Man kan krypa och hoppa över och fara igenom. Och...
No, men exakt, exakt. Det där tycker jag är ett, alltså, ett exempel. Och jag tror min brors mellandotter Sofia fyllde, och det här några år sedan, men att hon hade kalas på sommaren och vi var på deras gård. Och så såg jag bara några plankskivor och de hade någon sån här liten rutschkana. Och så lagade vi ihop en bana på bakgården och det höll säkert på 1,5 timme. Alltså det var just att krypa under, gå balans, klättra över, rutscha ner. Så hade jag någon sån här plankbit och ett vedaträ under. Så det var en sån där, liksom den kippa den här. Man skulle balansera och så kippa den över till andra sidan. De höll på i timmar.
Mm.
Det är så otroligt. Jag tänker där också som föräldrar nu till sommaren om man vill aktivera barnen. Det behöver inte vara jätteavancerat. Använd lite kreativitet och sy ihop en liten... på en sån här äventyrsbana då, eller vad man vill kalla det, så åtminstone där gick det väldigt mycket hemma. Jag tycker det var lag av erfarenhet också när man leder barn, så det brukar gå hem de här hinderbanorna.
Och har man till exempel ett egna hemshus som vi har, och redan att springa runt huset och ta tid på sig själv och kidsen, vi har haft, alltså okej, man måste lov typ och de får någon oboj eller någonting. Eller någonting, något pris för helgerna, men alltså bara att springa runt huset kan vara helt galet roligt. Och då förbättrar sin tid för varje varv.
Exakt. Jag kunde säga det, där kommer på en annan sak som vi gjorde här också nu några år sedan, men min storebror har 3 döttrar och jag var barnvakt åt dem en gång. Och så skulle vi hitta på en lek, alltså jag kallade det för utmaningen, challenges, olika utmaningar. Så jag skrev en massa uppgifter de skulle utföra på lappar och satt i en burk. Och på lapparna kunde det vara då, vi hade just haft igång, eller deras mamma hade startat en tvättmaskin så tvätten var färdig, så på en... Ja, de här lapparna stod det att vik upp tvätten tid 5 minuter. Och då var det liksom challenge att de skulle som fixa den där tvätten och hänga upp den under 5 minuter. En annan var väl typ att du drick 2 glas vatten. En var hoppa på ett ben 30 gånger. Och du, sådana här saker du gör som hushållssysslor, men så får vi in också den där rörelsen. Och det var du grym fart på där när de donade.
Vad saken? Funkar här
det? Det funkar skitbra, för det var ju challenge, de ville klara challenge. Det här var alltså, nu...
åt vem hade du gjort det?
Min brors döttrar.
Ah, döttrar, okej.
Okay. Ja, äldsta...
Vilken ålder de?
No, äldsta är nu fyller 15 i maj, men hon var väl kanske i tidpunkten, skulle jag säga, 12. Så skulle det vara då 12, 8 och kanske 6. Något sånt. Och det funkar helt jättebra. Alltså det var, de ville alla liksom klara, så hade vi då som jag tog tid och så skulle de då klara challenges och klara man så fick man poäng och så vidare. Och fick vi fixa huset där och de fick motion och rörelseglädje och det faktiskt, det funkar jättebra. De tyckte nog supermycket. Om det är något jag måste testa på egen son senare.
Fick du någon belöning sen efteråt eller?
Nej, inte egentligen. Det var nog bara själva leken. De ville klara de här utmaningarna på utsatt tid.
Du skulle borde få någon Nobels fredspris för det.
Det var, ja. Så vad heter det? Föräldrarna var passligt nöjda när tvätten var upphängd och disken var i diskmaskinen.
Alltså på riktigt?
Ja.
Allt det ska jag testa här.
Konceptet challenge. Utmaningen, och så gjorde vi det till en liten jotto.
Jag vet inte riktigt att får jag sålt den här idén till mina barn, men därför det tycker jag att jag alltid har någon baktanke med någonting. Men jag måste testa det här och se lite.
Testa.
Ska man få huset städa på det här sättet?
Dina barn är ju kanske lite äldre, så jag vet inte men kan man kanske där då, alltså om du klarar en challenge så får du liksom till exempel 2 euro för varje utmaning du klarar av, får du 1 eller 2 euro. Det kan ju hända, det kan bli en bra motivator om du är lite äldre.
Ja, nej, det här ska jag testa.
Test det, och minst det på dem funkar det jättebra. Ja, gör det. Det var som...
Och så ska jag ge feedback och så ser vi det här.
Och så kan du ju själv delta i den också, att vad heter det, man själv är med där och har också challenges, så blir det ju som roligare.
Vad var som din roll där då?
No, jag var tidtagare och vad heter det, höll i burken och delade lappar, men jag tog ju också lappar själv och måste liksom göra då de här utmaningarna.
Okej.
Jag tror en utmaning hade vi också, att skicka ett snällt sms till någon av dina kompisar och säga att du är en bra kompis. Så då gjorde en av dem det också, fick vi in lite den biten och så här. Så att det var så här do good challenge.
Okej, det här var ett grymt tips. Det här ska jag nog testa.
Testa.
Det här. Hur har din träning sett ut när du är pappa-roll?
Ja, nej, helt bra. Inte kan jag klaga. Vad heter det? Som jag sa tidigare här, och så jag igen nu då ändra lite i min träning beroende på mitt liv. Lever ju så otroligt mycket just nu, men att jag kör... Nu just så kör jag helkroppspass, alltså jag kör som hela kroppen. Ofta så har jag två benrörelser och så har jag någon rörelse för axlar, någon rörelse för bröst, någon rörelse för ryggen och så vidare. Så vad heter det? Det tycker jag funkar bra. Du behöver inte heller vara rädd för att någon muskelgrupp uteblir ifall om det blir en liksom hektisk vecka eller det kommer några överraskningar, så då får jag också muskelgrupperna tränade sig och så många gånger i veckan. Att målet är ju fortsättningsvis 4 gånger i veckan. Jag skulle vilja på gymmen just nu, så blir det kanske 3 gånger i veckan jag snittar på, men att utöver det då är det ju förstås den här futsalen vi har och egna länken förstås, så här på jobbet så är ju till viss del också som jag är aktiv. Så nu tycker jag man har en riktigt, jag är nöjd med läge. Jag kan inte klaga. Man tänker att det är så få år nu också det ser ut så här. Så att det är bara gilla läget och vara nöjd och glad. Men att jag tycker ändå jag fått bra resultat alltså i min träning, trots att den ser otroligt mycket annorlunda ut än tidigare. Att jag är som inte tappar styrka överhuvudtaget. Förstås emellanåt kan det hända att man är lite trött när sömnen emellanåt blir det kanske lite kort, men att då får man bara koppla på vad heter det, den här segheten man har. Så jag tycker att överlag har det gått helt bra. Ja, jag kan inte klaga.
Vad kul. Jag var och drog igår på söndag klockan 10-11, så drog jag det här vår rautakankikerho för oss som är väldigt stel och styva. Och här tangerar vi lite dagens avsnitt också. Det är ganska många som märkt att, du vet den här häckställningstöjningen som man går ner i.
Ja.
Den kan vara ganska utmanande, bara att komma i en häckställningsposition. Och där märkte vi på flera deltagare då att ena sidan var helt ok, medan den andra sidan var totalt brutalt seg. Att man märkte som en ganska stor skillnad mellan höger och vänster sida. Har du upplevt något sånt på dina töjningspass på dig själv eller du har dragit för andra? Att kommenterar folk det att man märker en skillnad på vänster och höger sida till exempel?
Inte kanske på mig själv har jag inte upplevt. Jag har faktiskt, om jag får skryta lite, ganska bra rörlighet. Men just kanske för mycket, nog förstås, alla grupper finns det ju ofta nog, men att förstås de äldre, så kan jag vet inte vad det beror på, är det mer åldersstelhet eller så vidare, men där finns det ju ofta nog obalanser. Men att inte kanske direkt via stretchen, som det skulle komma upp till diskussion, men att så där med öga ser man ju nog ganska ofta just att mellan då vissa rörelser går bättre och vissa rörelser går sämre på någon deras sida. Mm. Hur är det med dina grupper? Har du via stretchingen liksom kunnat se skillnader, eller hur har det kommit fram i så fall?
Nej, nu är det som säger att folk kommenterar nog, de märker nog att just speciellt om man skulle töja fast baklås, så märker de att ena fast vänster sidan är mycket tajtare än högra, eller framlår eller vice versa. Men vi kan gå in på dagens tema som är muskelobalans. Så vad är muskelobalans för dig? Vad betyder det?
No, för mig betyder muskelobalans så liksom, till exempel att om vi har, vi kan ta som exempel lårmusklerna, att vi har exempelvis då lårmuskeln, främre lårmuskeln, som är mycket mer utvecklad och starkare än till exempel bakre lårmuskeln, och då blir det obalans och kan bli då problematik och till och med skador, alltså agonisten och antagonisten spelar inte kanske helt bra ihop, tänker jag spontant.
Ja, tystnad. Hamnar du några djupa tankar där?
Ja, nej, jag bara lämnar och reflekterar. Jag har en bekant som just till exempel hade det här med lårmusklerna, lårmuskelsproblematiken, som hade då främre lårmuskeln mycket mer dominant än bakre lårmuskeln. Och han, det här var under fotbollstiden, och han fick långa skadebekymmer och liksom, ja, det blev egentligen, fast han försökte jobba med det också, men att på något vis då hade den där skadan gått så långt och han fick inte riktigt bukt med den, så på det viset karriären tog slut där. Nu vet jag inte hur det är i dagens läge, men att...
Men det är väl ganska vanligt i fotboll att man är ganska framlårsbetonat där, att fotispelare har ganska mycket problem med baklår.
Ja.
Oftast får de sträckningar eller någon muskelbristningar just i baklår, att fotbollsspelare försöker ju specifikt träna just upp baklår, och de gör sina gympass bara för att hålla en någorlunda muskelbalans.
Ja, men precis det.
Och till exempel om man börjar på ett gym också, man är en tonåring och man börjar bänkpressa rejält, och man bara tränar sina bröstmuskler, så förr eller senare kommer det leda till problem. Har du sett något mycket problem den vägen via dina erfarenheter, att folk har bara tränat bänk?
Jo, alltså det är ju också kanske en sån här ganska klassisk grej, och där kan man ju också se mycket liksom också via hållningen, bara att vi blir då ganska mycket framåt roterade, och där det skulle nog vara jätteviktigt att ta hela kroppen i beaktan i sin träning, och försöka också variera träningen, och försöka också liksom att vi skulle vara jämnt stark så att säga genom kroppen. Att ta vi då liksom i bänkpressen, så där är på det viset ryggen med och hjälpa till och stödjer upp också, så att det skulle vara viktigt att vi har liksom kroppen jämt tränad, och det ska vi nog alltid komma ihåg.
Till exempel då man gör ett vanligt knäböj, alltså ett klassiskt knäböj där man går ner upp och ner, så där kan man ibland se på, det har haft vissa adepter då man kollar in hur deras linje ser ut när de går upp och ner, så kan man se en viss muskelobalans. Man ser på att de gör lite som en sväng eller en krok då de går ner.
Ja.
Det går inte som spikrakt ner, utan blir lite som bananrörelse åt sidan.
Mm.
Då vet man att okej, nu finns en någon form av muskelobalans här, och gör man inte någonting av den här saken, att man bara tränar, så troligtvis så kommer det ett av benen bli mycket starkare medan det andra är mer inaktivt, och det leder sen till större problem. Har du stor erfarenhet av sån här?
No, jo, förstås, klart. Det är, man kör den där scanningen och liksom det här rörelsemönstret ganska mycket när man tränar med kunder och försöker hitta, vi liksom belastar jämnt helt enkelt, och att inte heller vi tar så att säga genvägar eller alltså den där rörligheten är ju först och främst jätteviktig. Vi ska ha bra rörlighet för att kunna utföra då till exempel om det är knäböj, att vår rörlighet också liksom klarar det, att annars blir det ju lätt att vi börjar kompensera. En annan vanlig sak är ju också att vi tar genväg när vi är nere i en knäböj, så kommer upp, att vi kommer rakt upp, utan vi lite nästan faller lite fram och sen trycker upp.
Mm-hmm.
Att istället få ta kortaste vägen upp, så att där också jag tror vanligt är det väl kanske just det där, vi har lite för bråttom att börja lyfta för tungt, att ego lyfta helt enkelt, att det skulle vara jätteviktigt att träna på att hitta det där rätta rörelsebanan, hitta rätt belastning, att liksom få igång rätt muskler att jobba i rätt övning och att liksom belasta då jämte. Att som jag otaliga gånger sagt upp, att just börja alltid i det rätt ända och kanske också ta speglarna till hjälp om du är själv, titta eller filma för att kunna se att hur ser mitt lyft ut när jag gör det här.
Mm.
Sen andra saker är ju också bra liksom att göra såna här enbensövningar eller enarmsövningar eller varför inte andra muskelgrupper också och träna dem enskilt emellanåt. Ja. Kan man ju se också att är det stor skillnad till exempel då på höger lår eller vänster lår att bli mycket tröttare ett än det andra och så vidare.
Ja, just såna här enbensövningar är ju helt superbra verktyg till kolla att har man muskelobalans, att där kan man göra just som ett utfallssteg med exakt samma vikt på båda benen, så testar man att hur långt slipper man med den vikten per ben. Så då ser man ju nog att okej, jag klarar 8 repetitioner med höger och så klarar jag 12 med vänster. Så där ser man då den, okej, jag har mer styrka i det andra benet och sen kan man börja fundera att varför är det så?
Mm.
Och det är kanske alltid så lätt heller att få fram sådana saker och kanske sån här skede skulle man nog själv skulle jag nog kanske anlita något proffs, kanske en PT eller sen någon fyssare eller någonting sånt som kan analysera det här att varför här blivit så händande för
absolut.
Det är bra nog att söka hjälp emellanåt också.
Jo, definitivt, absolut. Det kan ju vara svårt att själv veta. Men där kan man ju också tänka att försöka ta med den här känslan när du gör det också. Det kan ju hända att du orkar, eller vi säger då att 8 klarar du av att utföra på båda benen. Men det kanske var lite motigare. Det var kanske redan på 6 det började kännas i det andra benet. Men du kom nog upp till 8, men just också försök också komma ihåg det där att känna inåt, att hur var upplevelsen när du gjorde själva lyfterna. Sen en annan sak kan ju vara om man har ett enformigt jobb, att du jobbar i liksom någon form av ställning, att du jobbar väldigt ensidigt, gör en rörelse väldigt mycket upprepade gånger och kanske inte då får motsatt rörelse, så det kan ju också vara sådana saker som kan sen påverka, att där skulle det vara jätteviktigt också för om man har ett sånt jobb att diskutera med arbetsgivaren också möjligheter för att inte få skaderisker på grund av att liksom göra upprepade gånger samma rörelse, enformiga rörelse, så där skulle det vara viktigt också att stödja upp den rörelsen med annan form av rörelse och förstås också stärka stödmuskulatur och så vidare.
Ja, det som är intressant just med muskelobalans att oftast kommer det via träning utan det kommer just så som du sa, kanske via arbete eller på fritid eller sådana saker som man gör konstant varenda dag utan att man ens tänker på det.
Mm.
Och en grej till exempel vad som damer gör, varför inte karrar också, är att om man nu sitter på en stol framför datorn eller bara sitter. Om man korsar benen, man stoppar höga benen ovanför vänster och så vilar det där på vänster. Sitter du varenda dag 365 dagar per år i den ställningen och du byter aldrig position, alltså du slänger aldrig vänster benen över höger, så har du garanterat en muskelobalans utan att du som ens tänker på det. Att man är betydligt mer elastisk här i som vad blir det, alltså högra sätet jämfört med vänstra sätet. Då får man en obalans i höft som ändå påverkar kanske gång, kanske vad man gör på gymmet och sånt. Att sådana små saker påverkar jättemycket.
Ja, och en annan klassiker som jag själv nu, liksom från eget liv har i ganska nära minne är ju när du blir småbarnsförälder. Och det här, i vilken hand håller du ditt barn? Att lätt blir det ju att du har då liksom den här, för min del då som är högerhänt, att det blir högerarmar väldigt mycket, håller barnet och håller det på en sida. Att själv måste jag börja vara liksom variera det där, att Vincent var dels han, ännu också att han vill jättegärna vara med i allting vi gör, och jag vill ju förstås att han ska få vara delaktig, att ofta om jag står och lagar mat vid spisen så vill han upp och titta, han vill liksom, nu har vi köpt en sån där hjälpa till stol så han kan knuffa och stå där själv och dona och se på, men att tidigare innan så då lyfte jag upp honom och höll han i ena handen och dona och kocka med andra armen, och eller ska man bära, vi har ingen hiss i huset, nu går han ju bra själv, men tidigare så då måste du ju alltid bära. Så där måste du hela tiden också påminna dig själv, byta vad heter det, sida som du håller i han, för att man märkte nog där också att det tar på, det är ju just nu också att vara kring 12 kilo. Mm. Så att hålla långa stunder och upprepade gånger, så att gör du det bara med en sida så går det ganska snabbt sen att det blir obalans.
Jag har ju också lidit av muskelobalans här i livet i flera års tid, och jag har benlängdsskillnad, jag tror jag har, är det 6 eller 7 milli, mitt högra ben är lite kortare. Och det är någonting som jag har kämpat med i flera år. Jag har varit i flera fissar. Jag har aldrig fått korrigera det. Och jag som funderar med många experter. Att varför är det så här? Och vi kom till en slutsats med Magnus Haglund, som är min massörskompis som jag studerat tillsammans med också. På hans villa då för ett par år sedan. Då vi satt på kvällskvisten och drack några öl och jomma med varandra och fundera på livet och berätta våra historier. Men då tog jag upp det här mitt problem, att varför har jag en längdskillnad? Och då kom vi fram tillsammans då att via diskussion att allt det här kommer troligtvis från då jag var häcklöpare som junior. Och då så kanske man inte ännu tänkt på muskelbalans på det sättet då man tränar, utan man kör all in och så här, tränar. Så jag har gjort tusentals repetitioner på det sättet. Alltså då man gör ett häcklopp, så man hoppar alltid över med ena foten före alltid. Man switchar inte där, utan över häcken så får jag alltid med högra benet över och så kommer vänster ben efter och gör. Och så tar man tre steg och så får högra över och vänstra benen kommer efter. Så har jag gjort tusentals repetitioner. Och det har lett till att mitt högra baklår är betydligt elastisk jämfört med vänster. Och jag har aldrig som tränat motsatt träning på det sättet. Att mitt vänster baklår har varit fortfarande väldigt oelastiskt. Och det kanske inte någonting jag kan, fast hur mycket jag töjer och har mig i dagens läge, så kommer jag inte att komma upp i samma mängd som man har tränat junior, eftersom kroppen har blivit van med det här. Men det jag förstår här är att vitsen, det är ju det här vänstra baklåret som har orsakat det här benlängdskillnaden genom att skapa en obalans i mitt höft. Det betyder att det vänstra baklåret är lite förkortat och tajt, så betyder att vänster höft roterar bakåt. Och sen vice versa så har jag haft höger framlår väldigt tajt, så då har den höften roterat framåt. Så jag har haft som en vridning i mitt höft som har lett till att vänstra benet, alltså högra benet, har blivit kortare. Det är ju inte kortare på riktigt, men det är mitt höft som har bidragit till att benet är kortare. Och det är ganska sällan att man skulle kunna tro att det är skelettet i sig som är kortare, men det är ganska ovanligt faktiskt att själva skelettbenen är kortare, utan oftast är det nog en sån här funktionell grej som kan bidra till sån här.
Okej, intressant. Det där är bra iakttagelse. Det låter ju ganska möjligt att det är så, med tanke just på grenen du har praktiserat.
Mm.
Har du prövat göra någonting då för att liksom förbättra det? Hur är det i dagens läge? Är det fortsättningsvis samma, eller efter konstaterandet börjar du aktivt försöka jobba med det då? Eller?
Ja, att fast jag alltid som jag tänkt alltid som att okej, mitt vänstra baklåt känns lite tajtare, men jag inte som desto mer funderar på en. Men efter det där insikten så då gjorde jag ett beslut, okej, nu måste jag göra något saker. Jag har haft stora ryggproblem, alltså nedre ryggen. Jag har haft stora smärtor på grund av det här eftersom jag har varit så stor obalans. Och efter den insikten så har jag inte haft några problem med min nedre rygg, eftersom jag har börjat töja mitt baklår. Och så har jag lite stärkt upp det också, därför det, jag tror också att det har varit lite svagt. Att har man en stel muskel så kan det hända också att den är för svag. Så jag har gjort båda där, att töjt och stärkt upp vänster baklår. Men dessutom så har jag specifikt töjt mitt högra framlår mycket mer än jag gjort på vänster. Att det blir som diagonaltöjning i princip, som vänster baklår och höger framlår. Och med har jag fått mitt höft mer neutral position. Och då har benen blivit bättre också. Men det är någonting som jag får arbeta varenda dag med faktiskt. Därför jag vill få tillbaka till samma position hela tiden.
Ja, precis. Okej, intressant. Ja, en annan sak som jag tänkte liksom här också just i när vi förde den här diskussionen, att som varit viktigt för mig inför alla tyngre lyft jag ska göra, speciellt kanske för benen också, just det här att öppna upp höfter ordentligt innan jag börjar med min arbetande sätt, att jag gör sådana här liksom rörlighetsövningar innan för att öppna upp helt enkelt och vara förberedd. Någon gång när man haft bråttom och du kanske gått direkt på vikterna, så har jag också märkt att ofta blir det lite obalans i hur trycket sker när jag ska liksom upp, att jag kompenserar lite, och det är ju absolut inte bra. Så att därav också försöker jag alltid ha sådana förberedande, först ordentlig uppvärmning 10 minuter och sen tar jag sådana specifik uppvärmning då, just med tanke på rörlighet och själva muskelgruppen jag ska träna. Och det tycker jag också har hjälpt för min del jättemycket, och speciellt höften är ju en sån sak som ofta kan ställa till det, speciellt om vi sitter mycket, vilket var och varannan människa gör kanske idag, att vi sitter tyvärr för mycket just med benen i 90 grader, och höfterna blir ju snabbt nog väldigt stela, så att, och det har ju fått erfara nog själv också, så att den där höften är någonting faktiskt som jag varje vecka också jobbar själv med, och jag har lagt in det just i träningen, det är just i den här själva uppvärmningsdelen, så där har jag då med också den här dynamiska rörlighetsträningen, och det tycker jag har varit ett bra sätt att få in det liksom naturligt. Samma sak att har jag en bänkdag, bänkpress, så också att liksom öppna upp ordentligt, förbereda bröst och axlar och bröstryggen och allting, att få ordentlig värma och känna att jag liksom får ut hela rörelseomfånget. Så det är nog också en sak som jag tycker har hjälpt jättebra, att just ta den där specifika värman och ha den här dynamiska rörlighetsträningen, någon form av rörelse då innan själva, ska vi säga då, det här arbetande sätten börjar.
Ja, det är nog höften är nog väldigt viktig, att den ska vara rörlig. Och om inte den är rörlig, så då måste ju som, alltså då man utför en aktivitet, så måste man, eller vår kropp är ju indelade i olika stationer. Kommer lite high-tech info här, men jag tänker, jag vill förklara så att man får lite större inblick hur kroppen funkar. Att vristen är en sån rörlig station. Knä är mer stabil. Man vill ju inte att det ska börja röra på sig så värst mycket. Medan höft igen så är rörlig. Där ska man vara rörlig. Där kommer all rörlighet ifrån. Sen ländryggen, alltså i vardagsspråk korsryggen, så ska vara stabil. Den får inte börja röra på sig nå. Men sen igen, övre ryggen så ska vara rörlig och nacken stabil. Så kroppen är indelad i sådana stationer då. Och de måste fungera enligt den här principen. Men är man till exempel stel i höft, så då måste den här rörligheten, den måste komma någonstans ifrån. Och oftast så far den dit mot ländryggen, alltså korsryggen. Och då tar man ut rörlighet från fel ställ, och det är då man får ryggproblem, eftersom de här ländmusklerna där i nedre ryggen måste börja ett sånt arbete som de inte menar för.
Och det här är ju vanligt, jag tycker bara alltid när man liksom stöter på vad heter det, någon som har haft problematik med ländryggen och vad heter det, du liksom dels börjar höra hur deras vardag ser ut, och de kanske också varit i någon fysio där man får ta del då av den info vad de har fått därifrån, så det är ju ofta sammankopplat. Mm. Just det här att liksom problematiken liksom kommer från höfte.
Mm.
Och det här erfarenhet, min bror också som hade väldigt stillasittande jobb i många år och ganska enformigt, så han fick ju problem med ländryggen, och där var ju då också då liksom arbetspositionen helt enkelt att på det viset att han har suttit i dålig position så länge, och då, på grund av det då så hade skapat problematiken med hans rygg, att han hade faktiskt problem med sjuk rygg också, och där var det då igen höfte i allra högsta grad inblandad.
Mm. Ja, är nog många som lider av att man är sjuk faktiskt i ryggen, speciellt nedre ryggen. Det är många som har problem med det. Men det kommer just mycket från det stillasittande arbete som du sa, att de är den här 90 graders vinkeln där, så då betyder det också att sitter man länge i den positionen, så då musklerna har ju en viss tendens att de adapterar till vissa situationer. Att sitter man länge i en position nu i 90 graders vinkel, så då förkortas de här framlårsmusklerna. Och betyder det också då att det blir en liten spänning från, eftersom framlåren är fast i höften. Och det betyder då att om man stiger upp så kan framlåren vara lite tajt, och det betyder då att höften tippar lite framåt eftersom framlåren är tajt. Och det leder då igen att man får en svank i ryggen, eftersom ryggen är fast i höftbenet. Så då får man en svank där, och då börjar de med problemen.
Ja, men precis. Jag tror alltså det är väldigt vanligt idag. Alltså jag ser också på de klienter jag har jobbat med, så det är ju otroligt vanligt att man kommer och uppsöker en PT just också på grund av att man har ryggproblem och ska behöva stärka muskler och kanske jobba med rörligheten. Och det jag också skulle vilja lyfta fram, att förstås inte alltid, varje fall är ett enskilt fall, men många gånger så går ju det här att liksom bearbeta och förbättra genom fysisk aktivitet, alltså exakt. Genom att bli aktiv, genom att börja träna, röra på dig och jobba med rörlighet. Och det igen då, återigen det här som jag tycker är så intressant, att en stor del människor väljer ändå att fortsätta leva med det här ryggproblemet, sin vardag, istället för att ta itu med det.
Ja, att, det här liksom, fungerar på också.
Det, jag tycker det är så fascinerande hur vi människor fungerar.
Mm.
Att i många fall, inte alla säger allt, förstås inte alla, det här liksom beror på, men ofta är det så att man kan få bukt med problematiken genom att ha en aktiv livsstil, jobba med rörlighet och vara i rörelse på ett eller annat sätt.
Mm.
Och det här skulle liksom vara då den här nyckeln för att liksom förbättra problematiken med sin ländrygg till exempel. Mm. Och ändå väljer man att kanske inte ta tag i det. Och jag tycker det där är på något vis fascinerande. Det är överlag det här samma liksom, att vi vet idag att allt gott fysisk aktivitet gör för oss människor. Jag var här tidigare i veckan och lyssnade på Kelas överläkare som hade en intressant presentation där han liksom jämförde då fysisk aktivitets fördelar och mediciners fördelar. Och förstås båda har sin plats. Men alltså just det att hur mycket positivt på riktigt vi kan få ut av både liksom psykiskt och fysiskt, som vi kan få ut av fysisk aktivitet, alltså att vara i rörelse. Och ändå har vi så svårt att liksom få till det i våra liv. Och jag menar, det är som anpassad motion, det betyder ju inte att alla ska springa eller vara på gym, men att vara på promenader och använda trappor istället för hissen, och sån här, liksom få den här vardagsmotionen mer, trots vi vet allt det här så väljer vi bort det, och det tycker jag är fascinerande. Här borde man ju som jobba med liksom på ett större plan med nationen och världen, det här liksom mindsetet, att hur ska vi komma åt att ändra mindset på människorna, att få dem att börja vilja leva en mer aktiv livsstil, eller liksom, är det där man borde börja? Jag vet inte, men jag tycker det är så intressant, för jag tror att mycket med, om man tänker också vad det kostar för liksom för vår nation också, det här med att vi är fysiskt inaktiva, så det är ju en ganska hiskeligt stor summa, och mycket skulle ju som sagt, och igen, inte allting, men att ett stor del, det finns nog mycket att hämta genom att vår nation och vi ska ta mer ansvar över vår egen hälsa.
Ja, alltså man skulle ändå ge ett försök åtminstone, och bara som upplev att hur mycket mer kvalitet man får i livet genom att man får ens, alltså som till exempel ryggsmärta bort. Det är som förbättrar ens liv rejält, både psykiskt och fysiskt. Jag tänker just som att för du nu som sitter på arbetet, så gör ett test. Få en månad på gym och kanske ha en liten PT om du känner dig osäker. Men just som sitter du mycket, så redan räcker det att man tränar upp rumpan och baklår. Då har man en som motverkar allt det här stillasittande. Det behöver sitta så mycket bara. Alltså, via sin hälsoperspektiv så kommer du må mycket bättre. Du kommer slippa din smärta indirekt. Det kommer inte att ta en liten tid. Man måste vara lite uthållig på det sättet. Men belöningen kommer garanterat förr eller senare. Om inte man har några andra grundsjukdomar. Men
ja, alltså 100%, och redan att försöka ta promenader 3-4 gånger i veckan och ta trapporna istället för hissen. Mm. Liksom att redan liksom att göra den ändringen första månaden och få in det i rutin. Hej, vitsi att nu har jag tagit trapporna i en månad varje dag istället för hissen, och jag har kommit ut på 2-3 promenader i veckan och gått runt kvarteret. Redan det, liksom, den förändringen under en månad skulle vara hemåt, och garanterat skulle det också kunna märkas dåren av liksom, att det kanske lite lättar. Och sen då att börja stärka muskler och börja jobba med rörlighet, så det är ju som liksom, sen också nästa steg. Mm. Att få in, men framförallt, jag tror vi har som mest att hämta att bli mer aktiva i vår vardag. Alltså få, där tror jag liksom, det är där den här vinstpotten finns. Att redan liksom att om vi är inaktiva en hel dag men vi får och tränar en timme, så inte det är ju egentligen tillräckligt, utan det är ju nog liksom i den här vad heter det, vardagsmotionen vad vi har mest att hämta och förbättra, att liksom försöka få mer rörelse in i vardagen. Att jag tycker det är jättebra tips det här, att genom att fundera hur kan jag sitta mindre, så via det så kommer rörelsen gratis. Bara genom att fundera, vad kan jag göra för att sitta mindre i min vardag? Så via, genom att vi liksom funderar hur vi kan förminska stillasittande, så kommer rörelsen med på köpet. Att redan där är liksom en bra start, hur man kan liksom börja tänka kring det. Så att, sen en sak, att nu har jag konaren på, maskingeväret på, det bara kommer. En sak jag tänkte också lyfta fram, som jag glömde bort det tidigare, att det är ju också vanligt att vi ofta är starkare i ett ben eller ena armen. Det är ju inget konstigt i sig, men det är ju när de här skillnaderna blir för stora.
Ja, därför har jag också, som jag berättade om min häcklöpningshistoria, så här sällan jag själv nu för tiden tränar klassiska marklyft eller knäböj med två ben, utan alla övningar som jag kör så är enbensövningar nu för tiden, helt enkelt för att jag har tidsbrist. Jag vill alltså, då man tränar med ett ben, så då tränar man också sin bålstyrka, alltså alla de här sneda magmusklerna, djupa magmusklerna, hela paketet som håller ihop en. Så det här, men jag gör det också för att hela tiden hålla en check att mina, alltså vänster och höger hålls i samma skick. Ja. Och ofta så börjar jag alltid med det sämre benet, oavsett vad jag tränar. Och det är där vi människor gör också ett stort fel. vi människor vill träna här vad vi är bra på. Vi vill aldrig göra det som vi är dåliga på. Utan det känns ju, det är roligt att göra vad man är bra på. Så skippar man allt det här skiter som inte funkar alls.
Och då får du ju oftast också liksom snabbast resultat när du börjar med det här liksom, det som är lite svagare, och då kommer det ju ganska snabbt sen när du har gjort det x antal gånger och du märker att hey, shit, okej, okay, att jag har gått framåt ganska mycket här, wow, som kan vara motiverande i sin tur. Och också komma ihåg det där mantra att vi är inte starkare än vår svagaste länk, att liksom, vill vi ha en fungerande kropp så ska det ju vara helhetstänk, helhetsmässigt. Så det är nog, därför tycker jag också om att när man lyfter, att just ha såna rörelser var kroppen jobbar som en enhet och försöker så långt som möjligt undvika allt som med såna lyftbälten och sånt, utan att om inte då liksom bålen mäktar med så
det här jag funderar på, nu ska jag avbryta för att glömma bort det. Vad tycker du om det här? På gymmen om man har en massa handskar och bälten och strap-ons och vad det nu allt heter som händer. Vad är din åsikt där? Magnesium och hela allting.
Min åsikt där är väl a man got to do what a man got to do, eller en kvinna måste göra vad en kvinna måste göra. Alltså, vad är nu då som får dig att känna det? Men jag tror att det var en liten modefluga. Man ser ju till och med människor som går med viktbälte runt midjan fast de inte liksom tränar någon övning som liksom, där du skulle behöva det här bältet, utan okay. Det är liksom for show. Ibland ser du människor som går med lyftskor på fast de tränar övre kroppen och handskar och så vidare, allt vad du nu själv, jag faktiskt använder straps, alltså om jag till exempel ska göra marklyft så sätter jag då det här bandet runt så jag får lite liksom, där förstås lämnar ju greppstyrka, men då igen att mina ben är så mycket starkare än till exempel min greppstyrka, så om jag ska träna tungt så då kör jag dem, men jag tränar också utan dem så jag får den där greppstyrkan. Förstås går vi då igen att kanske då man vill träna ännu tyngre och bålen inte orkar. Liksom, du behöver stödja bålen för att få maximalt ur benen, men sen igen så känner där liksom, då när vi går dit så att jag själv upplever att bålen ändå är en så pass viktig del av hela funktionen, så att ja, då tänker jag kanske mer att liksom helhetsmässigt där att det beror på så där, överlag så vill säga gemene man, men är det nu så då liksom du tränar aktivt styrketräning och har liksom du har det som gren eller har en specifik målsättning, så visst då är det väl okej, okay, men nu om jag talar liksom här människor överlag och gemene man så tycker jag kanske inte behöver ha det här bältet, men har du liksom målet att jobba och bli starkare och liksom få starkare ben, då förstår jag det absolut i 100%, då finns den där idén. Men det här när man traskar runt med det och ja, jag tänker där igen då att kanske just tänka på det där att försöka då också få bålen med och vara med och kämpa där.
Ja, nej, jag kör ett namen och sånt där. Jag tycker bara onödigt. Jag kör med ditt mantra som du sa. Jag tycker det låter bra det. Man är just som sin svagaste länk. Att klara ut ryggen eller bålen av tunga luft, fan träna upp bålen då. Alltså som, du kan inte fusk med att stoppa ett bälte då. Nä. Det betyder att du är som supersvag där i bålen. Träna upp bålen. Förrän du kan börja slänga på en massa tuffa vikter på.
Exakt. Att, och där liksom, bålträning kan ju vara den då du kör ditt knäböj eller marklyft och har liksom bålen och lyckas liksom stabilisera upp kroppen och hålla det i rätt linjer. Och så upprepar du med de vikterna där du klarar av att utföra ett korrekt lyft, så liksom bålen blir också starkare.
Ja, exakt.
Att där igen liksom att skynda långsamt och kanske också just sätta någon bålövning till vad du kan då också specifikt stärka upp den. Så där igen att få det här max ut av träningen, att ibland kanske faller vi dit på lite sådana här lätta mode, flugor och sådär. Att,
ja, det är samma sak till exempel i klättring eller OCR, alltså hinderbanelöpning. Så magnesium är också en sån här grej. Speciellt klättrare, avgudar, de lever ju på det säkert. De lever på sina smörgåsar eller magnesium säkert. Men det är som överallt. Att Jag har redan bestämt mig att jag använder ett nå-magnesium. Därför på stora mästerskap i hinderbanelöpning så är det förbjudet att använda magnesium. Jag vill inte att det ska bli en sån psykologisk grej det här, att man blir helt hysterisk sen när man märker att jag har med mitt magnesium. Att man just har klara vissa hinder eller klättringsrutter med magnesium och så är man utan, så är man helt panik att vits, jag kommer inte att klara det hemma. Att sån filosofi har jag där, att klarar inte jag med bara händer utan hjälpmedel, så då måste jag träna upp greppstyrkan eller någonting annat ännu mer för att klara som så där, natural.
Ja, men exakt. Det där, och det där är ju helt smart, alltså det där är ju som en, det där är ju grenspecifikt smart för din del att liksom träna upp greppet och greppstyrkan utan det där magnesium, i och med att det ser ut så också när du tävlar, så jag tänker det där är ju jättebra. En annan sak jag skulle vilja lyfta upp här också gällande nu när vi talar obalans och så vidare, ju att en vanlig grej som många gör fel idag är att man går och tränar med skor som har alldeles för mycket liksom stoppning. Alltså sådana här löpskor som har jättemycket dämpning. Och så gör vi knäböj och vi kanske har till och med lite vikt på. Och det börjar wobbla jättemycket. Alltså det är ju inte stabilt. Vi står ju inte på en stabil grund. Så där är ju då jättelätt också att det blir liksom att vi börjar belasta fel. Så där skulle jag ju vilja, eller det skulle jag vilja lyfta upp också. Just att tränar vi då till exempel, ska göra något tunga lyft och träna ben, att kanske ta av de här skorna som då har den här dämpningen och lyft istället barfota, eller då till exempel ha lyftskor eller en sko med hård botten. Dels för att du får mycket mera balans, alltså du wobblar inte så mycket utan du får faktiskt mera balans, och du har då också mycket lättare att liksom skjuta ifrån jämt än att du liksom, ja. Och det är kanske vanligt fel som man ser mycket på gymmet. Det finns ju mycket de här löpskorna nu, HKN, och det finns många andra som har, jag själv har ett par HK-löpskor, vilket det är helt fantastiskt att springa i, och jag har ett par jag har på gymmet också, men när jag tränar ben så då har jag mina lyftskor, då vill jag ha den, eller då barfota, för då vill jag ha den här stabiliteten helt enkelt, så då åker de av. Så det tänker jag också kan vara en bra sak att poängtera, för det ser man ofta att människor gör liksom svåra lyft, alltså knäböj och marklyft bland annat, utfallssteg. Ja, exakt. Så det är också en bra sak att tänka på, att då ta av dem skorna och gör det hellre barfota, eller skaffa en sko som är hårdare eller har en liksom hård yta.
Om man tänker sig att man skulle dra typ 200 kilo knäböj och köra med en sån här hoka dämpade skor, så det kan vara faktiskt farligt. Att...
Ja, absolut. Ja. Det är en sån där iakttagelse som jag har gjort, och speciellt då sen det kom just det här som har sån där brutalt stora sulor och mycket dämpning, så det ser man mycket på gymmet, och många som gör de här mer komplicerade lyfterna.
Jag brukar själv, för att få en bra markkontakt, så det annars också så kör jag med sån här barefoot-skor som inte är i princip barfota. Och det är typ enda gången jag också använder barfota-skor är just vid sån här funktionella rörelser. Jag springer med barfota därför jag tycker de sliter för mycket på benen. Men just i sån här, då jag kör mina e-bens marklyft eller knäböj, så då kör jag just med sån här barefoot-skor. Och där tycker jag det är helt suverän. Man får bra, man känner vad som händer under foten hela tiden.
Exakt. Jo, det är ju jätteviktig den där markkontakten i lyften. Alltså det är jätteviktigt att du har kontakt med fotsulan och golvet när du gör de här lyften också för stabilitet och allting. Så det är absolut en sak att ta i beaktan och slopa länkitossorna när du ska göra tunga lyft som tränarbena till exempel. Eller sådana rörelser där du behöver stabilitet.
Och överlag också, så om vi snackar skor och man snackar muskelobalans eller balans, så skorna kan ju också vara en stor bov i att man har helt fel skor på då man, alltså helt, då man får till arbete eller på arbetsplatsen eller på fritid eller så här. Om man går mycket och rör på sig, har man fel par skor som inte är gjord för dina fötter, så kan skapa rejäl obalans. Jag tänker just att om man har överpronation i fötterna, det vill säga att man har kanske lite svaga det här muskler runt fotleden, så då leder det till att foten faller inåt, och då foten faller inåt, så då betyder det också att knäna vrids lite inåt, så då får man direkt kanske lite onaturlig rörelse för kroppen och sliter på knäna och till och med höft, att det sprids dit uppåt. Att då antingen så skaffar man skor som stöder upp vristen eller fotleden så att man får en rak linje, eller så tränar man, eller bättre fall är det att man tränar upp den här foten så att den klarar av att stå i neutral läge.
Mm. Är inte ett bra sätt att träna upp till exempel fotvalvet, att sätta en handduk på golvet och så ska du dra in handduken med hjälp av tårna?
Ja, kul.
Så den kommer in under foten. För jag tycker det där ser man ofta också, alltså när du gör en kroppsskanning, liksom just när fotvalvet tippar inåt och du kan sätta en hand under fotvalvet och be dem göra en knäböj, så märker man ganska snabbt om blir det tryck på handen eller ej, och du ser det ganska bra med öga också. Mm. Det är en sak som jag också försöker när man börjar med klienter, att man försöker liksom gå igenom det också.
Och tåhävningar är också jättebra för att skapa en stabilitet där.
Precis det.
Jag har igen motsatt till överpronation, att har man spegelbildade, det vill säga att man landar som på utsidan när man går. Det kallas supination, och det är ganska helt så vanligt. Det är mindre vanligt än överpronation, att det är mer vanligare. Men jag har det att när jag springer så landar jag på yttersidan av foten. Och de som har höga valv så brukar oftast, inte alla, men de har en supination i sin fot, just när man har ett högt valv.
Precis det.
Att,
vad har du hamnat att göra? Har du gjort något specifikt då för att liksom jobba med det? Eller är det då rätt skor bara liksom du har tänkt på? Eller när, har du stärkt det på?
Man har kanske oftast lite då stelare fot. Att då får man ha ganska lös sko. Att värsta vad man kan göra är att man köper en sko som är rejält dämpad. Alltså som, eller stel och styr. Utan
precis.
Jag måste oftast välja sådana skor som är ganska lösa och rörliga. Och neutral sko i princip. Men väljer jag skor så vill jag ha ganska en rörlig sko på det sättet. Att,
exakt.
Att aldrig att jag skulle ta en sån här stel stödjande sko.
Precis det. Ja.
Yes. Men tiden knappar iväg igen. Ska vi ta en snabb familjen Fys här?
Vi gör det.
Familjen Fys, och så börjar vi med den unga. Den unga har tränat bara bänkpress. Och nu börjar dens hållning se lite konstig ut. Så vad ska vi göra det?
No, då tänker jag först och främst att ha en diskussion med den personen och förklara just det här med muskelbalans och att liksom träna kroppen jämnt, att vilka fördelar det har och vilka risker det sen också finns med att inte göra det. Dels så är det ju snyggt liksom när musklerna är jämnt utvecklade och vi är jämnt starka genom kroppen och vi har en bra kroppshållning, så alltså liksom det är ju det man ska sträva efter. Och sen förstås kan det vara bra också att lyfta fram vad är riskerna med att börja göra så här, att liksom fortsätta på samma sätt. Så fördelarna är ju många och riskerna är många, så jag tänker det är viktigt att poängtera och lyfta upp för den personen då, och sen då kanske ge de här exemplen hur hen ska gå vidare i sin träning för att då undvika att få ännu större muskelobalans eller sen vad hen kan göra då för att liksom få problemet löst.
Okej, bra. Ja, sen har vi mamman då som är mitt i livet, som sitter på kontor 8 timmar per dag och det har ju lite då ryggproblem och känner sig stel och så här. Så vad skulle du ge för tips här?
No, först och främst så skulle man väl då göra den här någon form av kroppsscanning och försöka se var problematiken ligger och varför inte, att om det är liksom stora komplikationer så kanske skulle det vara helt skäligt att uppsöka också någon form av fysioterapeut som skulle kunna, som är då ett proffs på de här frågorna, och kolla närmare. Men att är det så att man liksom genom att klienten då förklarar hur vardagen ser ut och vad heter det, man själv kan ganska lätt då via den här scanningen så kan man förstås testa olika liksom rörelser som hen kan göra, praktisera. Så det skulle nog kanske främst vara det här att få in de här rörelsepauserna under vardagen, att ta hela tiden med jämna mellanrum de här små pauserna och göra då till exempel någon form av rörelse som kan då förbättra platsen var man då är extra styv eller har problematik. Så att få in det på ett vettigt sätt i vardagen, liksom börja där och sen också liksom sporra och inspirera att kanske också försöka börja med någon form av fysisk aktivitet, beroende på då vad hen känner att skulle vara möjligt för den personen. Men att styrketräning är nog alltid, förstås jag talar alltid gott om det, men all träning absolut, men att sen desto äldre vi blir så desto viktigare blir ju nog både den här rörlighetsträningen och styrketräningen, men att förstås allting räknas.
Okej, sen har vi som sist den här livserfarna då, och som man ser på äldre människor som deras hållning kanske, den det blir lite sämre och sämre desto äldre man blir. Man blir lite mer krokigare i ryggen. Så vad skulle du ge för råd här?
Här skulle jag uppmana mig att liksom jobba med rörlighet och försöka här igen då också vara aktiv under dagen. Att liksom fortsätta jobba med både muskelstyrka och kondition och rörlighet. Ofta har man ju den här tiden och liksom, så att säga, som David Söderberg sa det så bra, att bromsa förfallet, att liksom upprätthålla kroppens funktioner, att faktiskt aktivt jobba med det på ett eller annat sätt. Alltså det här är förstås beroende sen på person i fråga hur det sen sist och slutligen ser ut, men att allting är hemåt, så liksom försöka vara aktiv, att man bara lämnar sittandes eller skärmar av sig och liksom är då kanske, får inte så mycket rörelse in i vardagen. Så där igen, att liksom sporra och hitta smarta sätt för den personen att då kunna vara mer aktiv och kunna också jobba med sin egen rörlighet. För det blir ju så, när vi blir äldre också, så blir ju vår kropp stelare per automatik. Så desto viktigare att liksom jobba med dig preventivt syfte.
Jättebra. Före vi avslutar vårt avsnitt, så nu får du ge 3 tips, så det sammandrag av hela vårt avsnitt. Så vad är de 3 tipsen du skulle ge här nu?
3 tips. Först och främst, träna hela kroppen. Att vi tränar jämt, tar hela kroppen med i åtanke. Sen att pausa stillasittandet. Försök, det finns som många företag erbjuder sådana pausgymnastiksprogram. Gör dem, klicka ner när de blinkar upp, utan faktiskt gör dem. Ta pauser i stillasittandet och jobba med någon form av rörlighetsträning. Och ja... Sen är det så, eftersom det här har nu varit en så stor modefluga, så också det här med skor på gymmet, att tänka efter att inte kanske göra utmanande lyft med större vikter med en sko som är väldigt dämpad, utan ta istället av dem eller ha någon form av lyftsko när du gör det. Säkert skulle det finnas mer. Ja. Det är sådär, nu vad jag kommer, vi har diskuterat så mycket, här finns säkert jättemycket mycket annat att göra, men att jag att nämna, men sådär snabbt.
Ja. Sounds good. Vad jag förstår så har du bråttom till nästa möte.
Jag har bråttom till nästa möte, ja. Jag ska borde vara där, men jag meddelar att jag blir någon minut sen, så att, ja. Så det är medvetna om det.
Det blir inget karaveckoslut för dig och ingen städdag för mig idag, men det blir nästa möte för dig och nästa möte för mig här. Så vi öppnar veckan med det då.
Absolut, hör du. Bra så.
Och så ska vi sluta sitt. Stig upp nu alla. Vi ska stiga upp och gå till nästa möte.
Exakt, jag börjar första minuten med att stå där, jag också känner jag.
Ja, det ska vi göra.
Men hej, tack så mycket för diskussionen Andreas. Tack för att ni lyssnade och hoppas alla får en riktigt fortsatt trevlig vecka. Och alltid angenämt att diskutera med dig Andreas. Tack för det.
Tack detsamma. Och snart är det sommar. Solen skiner och allt är gärligt. Vitsigt. Vi ska ta på och ha kul och fortsätt. Och så ses vi. Hej då.
Hej då.